Hej och välkomna till Avanza-podden där vi idag ska prata om en hel rad med aktuella ämnen. Vi ska komma in på den rekordhöga inflationen, på bostadspriserna som faller och på Riksbanken som höjer räntan i rask takt. Ni kommer väl ihåg, vi började året på nollränta och nu är vi uppe på 2,5%. Lägg till att vi hade en valrörelse där det som skulle komma att bli det vinnande laget, de lovade förbättringar av ISK och helst också en pausning av amorteringskravet. Det finns frågor att ta tag i och arbeta med för vår nya finansmarknadsminister som vi är jätteglada att ha här i podden med oss idag. Välkommen hit, Niklas Wykman.
Stort tack, roligt att vara här. Viktigt att folk engagerar sig i sparfrågor.
Stort tack, för det är jättekul, det är roligt att höra. Kul att du är här. Det är otroligt viktigt, den här gräsrotsrörelsen där ute när det kommer till sparinvesteringar är ju riktigt, riktigt stark. Det har blivit en folkrörelse. Här kan vi också säga skattefondsparande 70-talet, allemansfonderna, allemanssparandet på 80-talet, ISK, och nu har ni lovat ett paradigmskifte för sparande. Ni har 4 år på er, det här kommer vi naturligtvis prata om här i podden. Men vi börjar från början. Vem är Niklas?
Jag är då finansmarknadsminister. Jag förstår att det inte är det kanske roligaste svaret på den frågan. Men det är ju den egenskapen jag är här.
Ja.
Men,
vilket parti?
Från Moderaterna.
Och vart kommer du från början?
Från Kalmar.
Ja, intressant.
Så är smålänning och det sägs ju påverka kynnet till inställningen till sparande och så.
Ah, vi har haft många smålänningar här. Mats Persson har ju varit här flera gånger i podden också och brukar också prata om liksom småländska sinnet.
Har du sparandet i blodet?
Jag sparar i alla fall.
Ja, det är mycket bra.
Hur länge har du varit politiskt aktiv?
Det har ju varit av och till, mest till sedan gymnasietiden.
MUF, den vändan?
Ja, Moderat ungdomsförbundet och sen blev det ju ändå en rejäl höjning i mitt engagemang när jag jobbade åt Anders Borg då, när han var finansminister.
Under också ännu mer turbulenta tider än vad vi är i idag. Ännu i alla fall.
Eller? Man ska alltid vara, ja, ännu får man ju säga. Man ska alltid vara försiktig med att göra prognoser och bedömningar för framtiden. Men det är klart att vi måste ju ta höjd för att kunna hantera både de besvärliga tider vi med stor sannolikhet ser framför oss, men också givetvis ta höjd för att hantera ännu större problem ifall det skulle vara så. Men sen går ju kriser väldigt sällan i repris. Men det är klart, det drogs ju viktiga lärdomar från det som var finans- och euroskuldkrisen under 2008, 2009, 2010 som ju har gett en annan typ av motståndskraft nu med tydligare och fler regleringar på banker till exempel och motståndskraft i de finansiella systemen. Men det betyder ju inte att vi är osårbara utan det kan ju dyka upp nya hot och nya problem i ekonomin som man behöver vara redo att hantera.
Ja, och du säger här att gå inför eller mot tuffare tider. Jag tror att många hushåll och många lyssnare på den här podden känner att det känns redan rätt tufft. Mm. Och inte minst de som gillar sparande, investeringar och börsen, den är ju framåtblickande, så att jag menar, här har vi ju sett en reaktion redan det här året. Så även om vi skulle få en recession både i Sverige och globalt nästa år så kanske det är bra för börsen. För helt plötsligt kan man börja mjukna och man ser att den ekonomiska aktiviteten bromsar in rejält. Vi kanske kan se att man liksom lättar på foten från räntebromsen. För det här kommer vi också prata om, hur penningpolitik och finanspolitik hänger ihop och vilket trassligt läge det nu är. Och med det så uppviglar jag ju för mig själv här att fråga, hur har den första tiden på posten varit?
När man får fråga om att bli statsråd alldeles oavsett inom vilket område så tänker jag att inte bara jag utan alla fylls av en känsla av plikt och ansvar. Det är ju en väldig insats man kan göra för landet och för alla som bor och är här genom att sköta det på ett bra sätt. Så det har väl varit en tid fylld av känsla av ansvar och plikt helt enkelt mot Sverige och vi som bor här.
Mm. Vad gör då en finansmarknadsminister? Vad är ansvarsområdena?
Ja, för det första det som jag hörs på själva namnet är ju det som är regleringar och lagstiftning och ansvar för de myndigheter som utövar tillsyn inom just finansområdet. Det handlar ju om Finansinspektionen och Riksgälden. Och då statsskulden och bankerna och försäkringsbolag. Det som är en del av de konsumentfrågor på finansmarknaden som ju Finansinspektionen har ansvar för. Se till att det finansiella systemet fungerar. Och det är klart, med mig som finansmarknadsminister och med den här regeringen så är ju något vi aldrig kompromissar med att värna den finansiella stabiliteten. Det är ju huvuduppdraget att vi ska ha ett stabilt och motståndskraftigt finansiellt system som både fungerar såklart när det går bra, men som också finns där i oroligare tider så att företag kan finansiera sig, hushåll känna sig trygga. Så att värna den finansiella stabiliteten är ju huvuduppgiften.
Är det här en fråga? Alltså vissa politikområden kan man ju se tydliga skiljelinjer mellan partierna. Men till exempel då att liksom värna den finansiella stabiliteten. Finns det så stora skillnader om vi tar liksom på Moderaterna och Socialdemokraterna i den typen av frågor?
Det viktigaste är ju kanske inte vad man säger på de här områdena utan vad man faktiskt gör. Och i den bästa av världar och i stor utsträckning i Sverige så finns det ju inga stora motsättningar kring att vi ska värna den finansiella stabiliteten, åtminstone inte mellan de partier som nu sitter i regeringen och Socialdemokraterna. Och det är bra att det är så, och det finns ingen anledning att försöka skapa en politisk debatt om motsättningar som inte finns. Sen finns det ju en del andra partier som kanske mer kraftigt avviker i sin syn på vad som är god ekonomisk hushållning och god ekonomisk skötsel, och som enligt min mening skulle kunna medföra stora risker och problem för det finansiella systemet och ytterst då hushållen och deras trygghet.
Och vad väger man in i de orden, den finansiella stabiliteten?
Det är ju mer än en sak, för det blir ju en samlad bedömning, men för min del handlar det ju om att betalningssystemet ska kunna fungera, man ska kunna låna, man ska kunna sälja och köpa saker i ekonomin även när ekonomin är under stress. Ifall vi har lågkonjunktur, hög arbetslöshet, det inträffar olika typer av problem i banksystem eller så ska inte hela systemet sluta att fungera. Till exempel så har vi ju resolution för banker så att vi inte ska hamna i en situation där människors besparingar försvinner eller man inte kommer åt sitt lönekonto. Man ska kunna låna pengar in i Sverige och det ska sedan kunna tas tillvara, till exempel investeringar och företagssektorn. Vi har ju väldigt mycket att göra på miljöområdet till exempel, och har vi nu lite sämre tider framöver då kan ju finansiell stabilitet och effektivitet i det finansiella systemet bidra till att vi kan fortsätta med innovationer och produktion som främjar att vi når miljömålen till exempel även när tiderna är sämre. Så det är ju precis som du är inne på, det är ett brett grepp, men om man vill göra det lite enkelt kan man tänka så här att allt det som vi tar för givet fungerar, att man kan betala räkningar, man kan betala på Konsum, man kan ta ett bostadslån, den typen av tjänster ska fungera även under stress.
Ja, och den senaste tiden har vi ju lärt oss en del svagheter kanske när vi sätts under press. En sån är ju naturligtvis kreditmarknaden i allmänhet och företagsobligationsmarknaden i synnerhet när många bolag, inte minst fastighetsbolagen, har gått från bankfinansiering mer in i marknadsfinansiering för att det har varit mer attraktivt helt enkelt kostnadsmässigt för dem. Och sen har vi sett hur likviditeten helt nästan har torkat upp och Riksbanken har fått intervenera. Det har ju varit en utmaning. En annan som vi kommer in på mer under poddavsnittet senare är ju även cyberkriminaliteten, och vi har ju sett att vi har testats ganska mycket senaste åren. De här två frågorna, hur skulle du säga de står sig i liksom det ansvarsområdet när det kommer till finansiell stabilitet? Är de viktigare under din mandatperiod än vad de har varit tidigare, tror du?
Jag vill inte recensera om de är viktigare än vad de har varit förut, men för mig är de helt centrala. Det är hörnstenar i regeringens politik. Om vi ska ta kanske en i taget för att inte göra det för svårt att hänga med.
Och här ska jag bara säga, inte att du tycker att det är viktigare, utan att på grund av störningarna och så som omvärlden ser ut, att det kanske tvingas vara mer fokus på det nu än tidigare.
Om vi tar den här frågan om obligationer till exempel, obligationsmarknaden och kommersiella fastigheter som du är inne på, så har det ju skett en förflyttning av att man mer finansierar sig på marknaden och ger ut obligationer. I grunden är det positivt, för det bidrar till motståndskraft att man har mer än en finansieringskälla. Det är också positivt därför att då finns inte alla risker samlade i banksystemet, och det är ju där de riktigt stora olyckorna som drabbar hushåll, långsiktig tillväxt, jobb och sysselsättning kan ske. Så att i grunden att det har blivit en mer diversifierad marknad, det är positivt. Sen har vi ju sett att den här obligationsmarknaden har en del, om vi kallar det, utvecklingspotential, och där pågår ju en hel del arbete både för de som är aktiva i branschen och också för oss då som är reglerare. Och det har handlat mycket om transparens och likviditet. Det är de två begreppen som återkommer. Och här har ju branschen själva gjort en hel del. Finansinspektionen har gjort en hel del. Och från politiken nu till exempel så ska vi ju då, har vi lagt fram en proposition om detta med swing pricing för att öka stabiliteten i fonder så att i grunden stora aktörer inte ska kunna överföra sina kostnader av att sälja på småsparare, för att ta ett exempel vad det bidrar till. Så att här görs det mycket och det finns mer att göra, men grunden är ju likviditet och transparens.
Kan du utveckla det lite grann bara så vi förstår det med swing pricing? För det här är ju bara några dagar sedan som ni skickade in det här förslaget till Lagrådet.
Om man kan förenkla lite för att göra det begripligt, men ett problem på fondmarknaden har ju varit att man kanske samtidigt vill sälja väldigt mycket tillgångar, eller några investerare vill sälja väldigt mycket tillgångar, och då är ju frågan vad man kan få för loss för pris för det, och då kan man utlösa en kedjereaktion att många fler vill sälja och man orsakar därmed en kostnad för de andra fondandelsägarna. Och med swing pricing får man ju då möjlighet att sätta ett teoretiskt eller ett beräknat pris så att den som vill göra sådana här stora försäljningar, kanske under ett pressat läge, då på förhand vet att man får ett något lägre pris för det, för man får ta den kostnad man orsakar andra. Och det kan ju bidra till att dämpa det här med att man vill vara först ut med att sälja, för att man vet att det blir mindre lönsamt att vara den som först startar en sån här nedåt spiral. Så att det bidrar ju till att bygga mer utav motståndskraft i marknaden helt enkelt.
Och nästa punkt då, det var liksom kreditmarknaden, obligationsmarknaden och företagsobligationsmarknaden i synnerhet där då. Men sen cyberkriminalitet, denna digitala pandemi, vad säger du där?
Du var inne på det, eller ni var inne på det tidigare, att vi ser ju en ökad hotbild mot Sverige och den behöver ju tas på allvar. Det är ju väldigt centralt här. Om man ska nämna en sak som är central som vi behöver åstadkomma, det är helt klart att vi behöver öva mer tillsammans, myndigheter och företag, för att där kräver ju att man övar för att få upp motståndskraften. Sen har vi gjort en hel del andra saker också. Vi har tillfört mer pengar till Riksgälden och mer pengar till Finansinspektionen för att man ska vara bättre rustade kring detta. Men övning, om man ska peka på en sak som är central att få till stånd, så är det mer övning mellan aktörer, inom aktörer, så att man har en högre beredskap både för att kunna agera själv och för att kunna samarbeta med andra under stora attacker.
Så man kan tänka sig att, liksom, att du och ditt område, att ni kommer samarbeta med, vi har väl en minister för civilt försvar nu?
Eller? Ja, Carl-Oskar Bohlin. Ja. Och det är ju en viktig del i det samlade arbete regeringen gör för att möta det mycket sämre omvärldsläge som råder. Där ju cyberattacker är en del av det, och där till exempel då finansmarknaden kan vara väldigt exponerad för det. Och där gör vi ju många saker. Finansinspektionen har ju fått ett sektorsansvar till exempel. Det pågår en uppbyggnad av en mer gemensam struktur på myndighetsnivå för samarbete, informationsutbyte, rådgivning. Till exempel så har ju också FRA, de som ju är Försvarets radioanstalt, som ju är ledande i Sverige på det här området, fått möjligheter att också ge råd till, kan vi säga, företag, inte bara till andra myndigheter. Och den nya ministern för civilt försvar har ju en gedigen portfölj givetvis, och det är klart att med finansområdet är en viktig del i det där vi behöver samarbeta. Men här görs ju mycket, men man ska också vara tydlig med att säga att här behövs göras mycket mer. Både ute hos aktörer, institut, i politiken och i samverkan däremellan. Och jag sa det, men jag säger det en gång till, för det är min bedömning att det är väldigt viktigt detta med att få på plats och genomföra övningar. Det är, om det inte är det bästa, så åtminstone helt centralt för att kunna bygga mer motståndskraft tillsammans.
Är det privata näringslivet med där också? För jag tänker att det blir nästan en konkurrensfördel för vissa bolag om det landet tar de här frågorna på väldigt stort allvar. Jag drömmer väl om att alla gör det naturligtvis, men det finns ju de säkert som sticker ut. För är, om man är duktig där på nationsnivå, så tänker jag mig att det också gynnar företag. Jag menar, det här är ju rätt tung
del av
börda.
Infrastrukturen på något sätt.
Ja, och så här, tycker du att näringslivet ska bära den här bördan själv, eller finns det någonting ni kan göra för att hjälpa dem också?
Det kan ju låta lite så här floskligt nästan att säga att man måste göra det gemensamt, men på det här området är det ju verkligen så, därför att det är klart att första försvarslinjen mot olika typer av angrepp är ju alltid ute hos företagen eller bankerna själva. Sen finns ju en andra linje utav försvar, och det handlar ju om att vi ska bedriva tillsynsarbete på ett sådant sätt så att de är välrustade, och det handlar ju om till exempel Finansinspektionen och deras möjlighet att se över. Mycket av sån här infrastruktur kan ju också ligga utanför landets gränser och vara svårare att utöva tillsyn till. Det är viktigt att man har rätt verktyg för att göra det. Och den tredje linjen är att kunna agera när någonting väl har hänt, och här ställs ju krav på alla, och det går inte att peka på att säga att det här ska näringslivet lösa själva eller det här ska staten lösa, utan detta behöver ju lösas gemensamt. Vi pratar om FRA som ett sånt exempel, att när det finns kritisk infrastruktur att man ändå kan få råd och hjälp och stöd, eller att den möjligheten åtminstone nu finns. Och sen detta med gemensam övning så att man vet vem som ska göra vad, och detta måste göras tillsammans.
Men näringslivet är med i båten, de är inte utanför båten.
Nej, hela idén här är ju givetvis med detta med övning och så, att man ska kunna få till samarbetsformer som fungerar. Och det är också givetvis den idén som finns med tillsynsarbete och annat, att man ska pusha på och hjälpa framåt så att vi blir mer motståndskraftiga.
Starkare tillsammans.
Det är ett annat parti som brukar ha det som slogan. Men,
Johanna!
Jag tror att de har den därför att den är bra.
Ja. Ytterligare en fungerande klyscha. Innan vi kommer in på lite mer så här i sakpolitik och amorteringskrav och sänkt ISK-skatt eller 300 000 och så vidare, lite mer vallöfte juicy stuff, så tänkte jag så här: de här kommande 4, 12, vad det nu blir, ja men 4 åren när vi börjar där någonstans framåt här, vad ser du framför dig? Självklart får man alltid jobba med ad hoc-frågor, det kan komma pandemier och krig, alltså sånt som sker. Men om du, vad vill du liksom arbeta med framåt, eller vad tänker du dig här de kommande 4 åren?
I en annan intervju så sa jag att en framgångsfaktor vore ju om man inte blev särskilt känd. Därför att då har ju finansmarknaderna fungerat, och då har det ju inte krävts att man har synts och hörts så mycket. Och det kan ju låta lite tråkigt då, men det är ju huvudmålet, att vi ska se till att det vi pratade om förut kring betalningar, långivning, kreditgivning, alla sådana delar i ekonomin fungerar väl, även när ekonomin viker nedåt. Det är ju detta med att värna den finansiella stabiliteten. Det är ju huvuduppgiften. Sen har vi varit på 2 frågor här som är högt prioriterade. Och det handlar ju om cybersäkerheten till exempel. En annan sån fråga som är mycket viktig handlar ju om att klämma åt de som skor sig på att begå brott, kriminella nätverk. Och de använder ju, en del av dem använder det finansiella systemet för att tvätta pengar från narkotika eller vapenaffärer eller andra brott. Det behöver vi på ett effektivare sätt stänga ner, ta ifrån dem den möjligheten i större utsträckning. Givetvis helt helst, men i större utsträckning än idag. Sen är det också viktigt att komma åt dem som begår bedrägerier mot människor. De använder också det finansiella systemet, det vet vi om. Det är många äldre som drabbas framförallt, men också andra. Det finns ju också företag och andra som drabbas av detta, men att komma åt de här bedrägerierna, det är ju några av de sakerna som är högt på dagordningen att lyckas med. Vad det gäller brotten så är det en samlad ambition som jag tror att alla är medvetna om att den här regeringen sätter högst på dagordningen, och här kan man då göra en hel del inom den finansiella sektorn. Ta deras pengar, förhindra penningtvätt, stoppa bedrägerierna som är stora intäktskällor nu för den kriminella verksamheten.
Jag tycker det är så roligt att du säger att man inte, alltså målbilden att inte bli känd alls, för då funkar bara allting. För din företrädare, han tyckte ju inte att det var så roligt att han var regeringens minst välkända eller minst kända minister, tyckte han då. Men i det här fallet när det kommer till buset, har du tillförsikt att det här kommer att vara, liksom, att du sitter på de verktygen att kraftfullt kunna sätta åt dem? För jag menar, pengarna är ju ett stort incitament, naturligtvis. Och vi alla ser vad som händer i vår omvärld, och jag tror att de flesta av oss är rätt trötta på den händelseutvecklingen som har varit de senaste åren.
Jag ser med tillförsikt på den frågan. För dels pågår det ett arbete i EU där Sverige är drivande, och min bedömning är att vi kommer nå framgång i detta, att banker enklare ska kunna dela information med varandra, eller nästan fritt när det kommer till transaktioner då som är misstänkta. Där är det nya EU-regler på gång, och det kommer underlätta mycket. Vi har lämnat över en proposition till, eller vi har fått nya regler på plats till och med kan man säga, som kommer göra det enklare för banker att tillsammans med polis dela information med varandra. Och dessutom, efter att ha mött många aktörer nu i branschen, så finns det ju en stor teknisk utvecklingspotential. staten behöver göra sitt. Vi behöver fler poliser och så. Det är vi medvetna om och det, den typen av prioriteringar görs. Det behövs i viss mån nya och bättre regelverk. Några av de viktiga förändringarna är nu gjorda. Andra kommer komma på plats då förhoppningsvis med det här EU-regelverket. Sen är det ju helt centralt också att alla som är aktörer inom det finansiella systemet funderar på vilka tekniska möjligheter har vi? Hur kan vi göra detta bättre? Därför att det finns ju en, du är inne på det själv, en enorm trötthet i svenska samhället och jag tycker det finns en legitim förväntan på alla som är verksamma i det finansiella systemet att alla nu gör sitt yttersta. Både mig som lagstiftare men mig i regeringen, givetvis på riksdagen som lagstiftare och på de banker och andra som tillhandahåller tjänster här. Legitimt höga förväntningar och vi ska göra det mycket svårare att vara kriminell i Sverige.
Några andra frågor på ditt bord som är aktuella just nu, det är ju då amorteringskravet och skatten på ISK. Om vi börjar med amorteringskravet så är ju både Riksbanken och Finansinspektionen tydligt kritiska till ert vallöfte. Jag vet inte, du kommer säkert säga att det inte var ett vallöfte nu, men om att ni vill ha en paus i amorteringskravet. Var står ni i den frågan just nu?
Om man tar bort sån här speldiskussion och retorik och så kan man konstatera att många hushåll, precis som konstateras bland annat av Riksbanken och Finansinspektionen, skriver det att det är oklart hur hushållen och också företag är motståndskraftiga mot högre räntor och högre inflation. Och många är ju nu under stark press och stress. Inte minst har det orsakats av de höga elpriserna. Och därför har ju regeringen prioriterat att få stöd på plats för att mildra de effekterna. Det går ju inte fullt ut lösa alla problem. Vi har stängt ner en hel del av den svenska elproduktionen. Vi har kriget i Ukraina som tillsammans så att säga gör detta mycket tufft. Men här görs ju ansträngningar på den delen. Det är den stora pressen på hushållen. Sen har vi ju fått en miljö nu med hög inflation. Det är ju Riksbankens uppdrag så det ska inte jag kommentera. Däremot så behöver ju vi som utformar politiken förhålla oss till det. Vi ska ju inte elda på inflationen i det här läget och beslut måste ju fattas i rätt ekonomisk politisk miljö. Elisabeth Svantesson, finansministern, var ju väldigt tydlig med det när vi presenterade budgeten att den skulle vara tillräckligt återhållsam för att inte elda på inflationen och det har ju alla bedömare också stämt in i att så var det. Så den här miljön är ju den man måste navigera i kring detta. Både att hushållen är under press utav inflation, elpriser, eventuellt kan hamna under starkare press ifall arbetslösheten stiger och så vidare. Samtidigt som vi har inflationstrycket och då ska ju politiken inte försvåra Riksbankens möjlighet att hantera sitt uppdrag på det området. Så att det här är ju i den miljön vi verkar. Det vi tittar på nu är ju ventilen som finns i amorteringskravet. Där pågår ju ett arbete hos mig. Därför att under corona då blev det ju en paus så att säga. Då var det ju enkelt. Nu pratar ju Finansinspektionen till exempel och andra om att det finns den här ventilen och då är det viktigt att se hur väl fungerar den i praktiken då. Hur svårt blir det att bevilja olika typer av amorteringspaus på individnivå och hur väl fungerar det här systemet. Så det är en av de frågorna vi tittar på nu. Mm.
Men skulle ni få en kraftigt, eller ni, vi sitter i samma båt, skulle vi få en kraftigt stigande arbetslöshet så skulle den här frågan bli mycket mer brännande. För det är ju ändå så att bankerna har ju räknat i kalpen, liksom, kvar att leva på kalkyler betydligt högre räntor. Och min bild är nog ändå att man klarar det här fast det är rätt tråkigt och det är rätt tufft. Jag tror att medianlånet i Sverige är tämligen ganska lågt faktiskt. Men det är klart att det tar ju inte ifrån det faktum att vissa har väldigt mycket lån också köpt på toppen. Nu är det ju många som kommer in enklare på bostadsmarknaden och det krävs mindre kontantinsats för att ta sig in. Men det är ju som att strösa allt i såren på de hushållen som inte har skrattat hela vägen till banken och skrivit på skuldebreven när priserna har varit höga. Men man har behövt bo. Om vi får en situation där arbetslösheten rycker upp i snabb takt, då kan det ju här bli rejält mycket mer brännande fråga, tänker jag.
Och det är ju Finansinspektionen som ju har ansvaret för frågan eller som ju äger tillämpningen av den här frågan. De säger ju själva ungefär det du är inne på. Det vill säga att deras beskrivning är ju att högre räntor, det är något man får räkna med när man tar lån. Räntor kan gå upp och ner och det var ju där vi nästan inledde det här samtalet och det är en viktig insikt att risk och avkastning hänger ihop räntor kan gå upp. Nu har vi levt väldigt länge i en tid, i en annan typ av tid med, det kändes som evigt låga räntor och så. Nu har ju verkligheten mer kommit i kapp på det området. Och det får ju alla förhålla sig till att det är så. Det Finansinspektionen pekar på dock, det är ju att det är andra typer av risker som de, eller andra typer av händelser som de väger in. Att räntan går upp, det är ingen oförutsedd händelse för en låntagare, menar de. Mm. Medan andra saker då kan vara det. Och då kan ju de fatta andra typer av beslut.
Ja, men förutom att det har gått väldigt snabbt. Jag tror inte i mannaminne att räntorna stiger så här snabbt som vad de har gjort. Och det är ingen som har skrattat hela vägen till banken när de har skrivit på skuldebreverna. Och det har ju, så att det här när man säger att vi har levt i goda tider alldeles för länge och räntorna har varit för låga, absolut. Men jag tror att det är väldigt många av de här som har köpt bostad som gärna hade kunnat köpa till en billigare peng. Så att man har liksom hamnat i bakvattnet ändå. Jag menar, även om det är andras ansvar, så Riksbanken och regeringen sitter ju lite grann i samma båt. För i USA har vi en otroligt stark arbetsmarknad, det är tajt arbetsmarknad och du har en efterfrågan du behöver kväsa på ett helt annat sätt än här. Här sitter vi i baksätet, det är energipriser och det är oljepriser och det är ganska mycket som stökar som vi inte kan påverka, och dessutom har vi haft en otroligt svag krona. Ta 11,49 mot dollarn, vi har aldrig någonsin sett så långt bak, jag kan säga i alla fall. Det här känns ju som att, jag vet inte om man tycker att det känns lite orättvist, det är inte vårt fel. Kan Riksbanken, vad ska de göra annat än att höja? Men det är nästan som att skjuta ett rörligt mål med en hagelsprakare. Det är många faktorer som driver inflationen som vi inte riktigt styr över, men det kanske blir ännu värre om vi inte höjer. Men att det är deras fråga, ni i regeringen och finanspolitiken måste ju förhålla er till vad Riksbanken gör och ni kan inte elda på. Så att ni sitter ju i samma båt. Det här måste ju vara frustrerande inne bland kollegorna när ni diskuterar det här. Ni kan inte göra riktigt vad ni vill.
Jag är ju inte jägare, så jag fastnade på att fundera på vad din liknelse betyder för någonting.
Det är svårt. Men det är svårt.
Vi befinner oss i ett svårt läge, och det var det jag försökte också beskriva förut med Sverige är ju mer exponerat på vissa sätt än vad man är i andra länder. Blickar man ut internationellt så är ju svenska företag och svenska hushåll skuldsatta, och det är högt skuldsatta, och det är ju en del av den här problematiken. Vår statsskuld är förvisso låg, men våra hushåll och företag står internationellt sett ut då med höga skulder.
Eftersom vi inte har någon fungerande hyresmarknad.
Samtidigt om man då tittar på, vilket jag också tycker man ska säga, att åtminstone nu så har vi ju inte räntor som är högre än det som ligger i bankernas kvar att leva på kalkyler. Så att alla de här sakerna behöver sammantaget vägas ihop. Det vi har gjort först nu är ju det här elstödet. För det har ju varit en mycket, och är ju en mycket stor påfrestning på hushållen. Så det är ju den prioriteringsordningen vi har valt.
Och det här är en rävsax som kommer säkert ta 10 år att lösa. Men jag tänker någonstans, för i Sverige så säger vi att vi har låg statsskuld och skuldsättningen ligger hos hushållen. Sen säger inte det hela sanningen heller, för det är svårt att mäta hushållens totala balansomslutning och de tillgångarna som finns. Man får inte med alla dem i de mätningarna som görs. Men i andra länder då, där skuldsättningen är på statlig nivå, inte hos hushållen, går det att säga någonting hur det här påverkar ert arbete? Liksom, låg skuld för staten, högre för hushållen, och i andra länder kanske det är tvärtom.
Vi pratade ju förut om finansiell stabilitet och möjlighet att möta kriser och så. Och en viktig del i vår beredskap, den svenska beredskapen, är ju att vi ska ha marginaler att agera utifrån i offentliga finanser. Det var också så vi la en budget nu, att vi ska värna överskottsmålet och vi ska värna det finanspolitiska ramverket så att vi kan agera ifall det blir sämre tider eller konjunkturen viker ner ytterligare. Att värna den finansiella stabiliteten. Det har skett ett bra arbete över tid nu i Sverige med start i finanskrisen kring bankreglering. Vi ser att vi har mer motståndskraftiga banker. Det här är ju grundfundamentet för att kunna agera vid ett sämre läge. Det kan man ju dock inte på förhand säga exakt hur man behöver agera, för att hur många, så att säga, teorier man än har, så tenderar ju det att dyka upp ett problem eller en kris på ett sätt som man inte riktigt hade förutsett. Det är nästan själva kärnan i detta.
Just det.
Och det är därför beredskapen är så god. Vi pratade om det med cyber förut, att öva, där är ju det huvudsakliga, så att säga, man kan göra, är att öva för olika saker. När det kommer till ekonomin handlar det om att ha beredskap för att man har marginaler och i grunden sunda system där så många som möjligt står emot så mycket som möjligt, så att staten inte behöver ingripa. För att behöver man göra det på många ställen, då försvagas man ju sina möjligheter. Så att de här två sakerna ihop är ju den beredskapshöjd vi har för att hantera en sämre ekonomisk utveckling.
En del av hushållens beredskap, det är ju vårt egna privata sparande. som ju vi i allra högsta grad sparar i fonder och aktier som ligger på ett investeringssparkonto. Som har blivit folkligt får man väl ändå säga. I Tidöavtalet så kan man läsa att ni vill införa att de första 300 000 kronorna på ISK blir skattefria. Det kommer inte med i den här första budgeten. När tror du att det kommer vi få se det under mandatperioden?
Om man ska vara lite fräck och säga någonting först på det så vill jag säga att det är väldigt bra att många svenskar engagerar sig i sparande, aktiemarknad och så vidare. Därför att det bygger en kunskap kring ekonomin och bättre genomlysning, krav på transparens. Många saker som är bra för ekonomin, både för den egna och för landet. Att vi har ett aktivt spararkollektiv i Sverige, det är bra. Det var ju därför vi också införde investeringssparkontot en gång i tiden, för att man skulle ha goda och långsiktigt förutsägbara villkor för sitt sparande.
Och vi sticker ut globalt, ska vi säga.
Ja, det är toppen, alltså ISK är ju...
Ja, och vårt intresse som du är in på här, det sticker ut globalt.
Och det är positivt.
I positiv bemärkelse.
Och vad det gäller de här lättnaderna vi har utlovat på investeringssparkontot, så är ju svaret ja, det som står i Tidöavtalet ska vi självklart genomföra. Sen... Ja, nu har vi suttit i 8 veckor då, ja, tror jag, den här regeringen, och vallöften är utställda på 4 år. Ja. Så att det fanns ju aldrig något löfte om att genomföra allting med en gång. Ja, det står i Tidöavtalet och det ska genomföras.
Ja, och det var ju lite grann det jag sa här i början av podden också, med hela historiken på 70-talet och 80-talet och investeringssparkontot. Så ni har mandatperioden på er, sen surnar vi till. Eller sen blir vi besvikna. Och det här skulle bli intressant att se då vad ni gör för sparande investeringar. För som du säger, vi sticker ut globalt. Jag frågade Lauri Rosendahl, Stockholmsbörsens förra vd. Han är ju finlandssvensk då. Om det är vi eller finnarna som vinner, han sa, ja, det är ju ni svenskar, men vi är bättre på hockey, menar han. Men från 2012 när ISK införde, så har vi ju sett en försämring vid ett flertal tillfällen. Man la på plus 0,75 på schablonräntan och sen la man till plus 0,25 till, det vill säga att statslåneräntan då plus 1 procentenhet, och sen la vi till ett golv. Och det här golvet har ju tjänat sitt syfte. För de senaste 8-11 åren så har statslåneräntan varit under 1,25. Så att golvet har tjänat sitt syfte. Men nu när Mats Persson var med här så sa han ju att vi har gått från en tid med låg inflation och låga räntor och stigande börs till mera av hög inflation, stigande räntor och sjunkande börs. Därför tänker jag ju, är det inte dags att rulla tillbaka de här försämringarna till en sån nivå som vi såg när man faktiskt en gång i tiden lanserade investeringssparkontot? För nu har ju tiderna
fast med
förändrats.
Golvet då?
Ja, och har man kvar golvet, då ska man ju ha ett tak så att man får en räntekorridor. Men bäst av allt, rulla tillbaka 0,75 och 0,25. Ha kvar golvet för allt i världen om man vill det, så att det inte blir för lågt. Lägg ett tak också. Men kan vi inte rulla tillbaka det här?
Du ställer många frågor samtidigt,
jag vet.
Så att jag ska försöka bena ut detta. Och det första är, det är det som står i Tidöavtalet som definitivt gäller. Det är det vi har kommit överens om att genomföra. Sen ska det mycket till kanske att för att övertyga en moderat om att lova att aldrig någonsin sänka en skatt, har jag sagt förut. Så att det, då får man ju väga det mot andra typer av lättnader ifall vi kommer i en ekonomisk miljö där det är möjligt att göra skattelättnader. Men det som står i Tidöavtalet är det som gäller. Om man backar då till dess när man gjorde de här skattehöjningarna på ISK, så tyckte jag personligen att det var olyckligt, eftersom en idé med ISK-konstruktionen är ju just förutsägbarheten, att man ska veta långsiktigt vad som gäller. Man ska kunna förutse sina skattekostnader och hur man vill investera. Så det tycker jag är olyckligt att man genomförde det. Det betyder ju inte att allting bara går att reversera, utan det löftet var ställt ut i de här 300 000. Sen är vi också så att säga i det läget, och du beskriver ju det rätt väl med omslaget i den ekonomiska miljön, och det blir ju en påminnelse för oss alla att det är låga räntor, låg inflation, stigande börs. Det är inget självspelande piano eller inget evighetslöfte att det är så, utan den som sparar tar också risker, och nu är den ekonomiska miljön annorlunda, och så ser ju ekonomi alltid ut över lite längre tid. Sen finns det ju enskilda tidsepoker som avviker, men över tid så att säga, avkastning och risk och så, det hänger ihop. Sen kan man ju tills alltid fundera på då ifall modellerna är korrekt eller väl avvägda, vad man förpräglar av den tid som var just då och så vidare och så vidare. Och det måste ju politiken, policymakersarna, alltid fundera kring givetvis. Men i grunden så att säga att vi nu vaknar upp till en verklighet där vi har stigande räntor, hög inflation och haft en börs som går nedåt. Det, tittar man över lite längre tidsperioder så är det ju inte unikt att man också har sämre lägen i ekonomin. Och ingen kan utgå från evigt goda tider och politiken särskilt kan inte utgå från evigt solsken, utan man måste rusta Sverige för de dagar det blåser snålt.
Ja, och det, du säger ju att det är bra att staten har marginaler. Det är också bra att hushållen har marginaler, för vi befinner oss ju i ett läge där skatten på ISK som nu går mot högsta nivån sen ISK infördes kommer ju att stiga ofta samtidigt som börsen sjunker. Många kunder som tycker att det är lite tråkigt naturligtvis att skatten stiger, men att man tycker att det är politikernas fel, och du var ju själv in på det. Ni har ju inte suttit vid makten särdeles länge och ni har 4 år på er, men det är ju skillnad på skatt och beskattning. Skatten stiger för att statslåneräntan stiger. Ni har ju inte gått in och lagt en pålaga som det har gjorts tidigare. Men i och med att inflationen är hög, Riksbanken tvingas agera, så drar det både upp korta och långa räntor, och det påverkar statslåneräntor och det påverkar ISK, och då sjunker börsen. Så det blir ju för oss också en komplex värld att pedagogiskt förklara varför skatten på ISK stiger samtidigt som börsen rimligtvis även framåt kommer tendera att sjunka i de perioderna.
Jag tycker du gjorde det bra.
Ja, tack. Ja, då går vi vidare då. Ja, nej, men det blir spännande att se vad ni kommer att åstadkomma under mandatperioden i alla fall. Jag tror att det är ganska många där ute som känner också att det kanske inte var rimligt på bara några få veckor. Men som ni säger, att åtminstone det som står i Tidöavtalet kommer. Tror du, om du kan ge oss något breaking news, att det kan tänkas komma någonting annat också som adresserar sparrörelsen där ute för att få fler att spara lite mer?
Det finns ju flera sådana pågående diskussioner i den ekonomiska miljön vi är i nu, så det har vi redan pratat om så att säga med inflationen. Då behöver så att säga den ekonomiska politiken på totalen inte så att säga elda på inflationen. Det är en viktig prioritering just nu. Det är också viktigt att vara tydlig med att vi gjorde väldigt stora utfästelser kring försvar och polis, inte minst kring tryggheten, och om man verkligen skulle prata om löftesbrott så vore ju det att inte uppfylla de löftena. Så det är klart att det har prioritet, att vi ska återvinna tryggheten i Sverige, att vi ska ha bättre rättsväsende, fler poliser och så vidare. Därför att samhället kan inte vara så här utsatt för brottslighet och kriminalitet. När det är utklarat så kan man pröva många olika saker inom ramen för vad offentliga finanser klarar av. Sparande är en sån sak man behöver titta på. Ökad sysselsättning, drivkraft för att arbeta, för att nämna en annan.
Så sparande, spara istället för konsumera. Mindre inflation.
ISK, det som står i Tidöavtalet ska genomföras. 300 000 kronor skattefritt. Kommer det gälla även kapitalförsäkringar?
Ja, det är en av de frågorna som jag kommit upp i samband med detta. Och när det här ska genomföras så är det en av de sakerna som behöver tittas på samtidigt som det. Jag har inget besked att ge kring det idag, annat än att det är alldeles självklart att det är en av de sakerna som man behöver då analysera samtidigt som man lägger ett konkret förslag.
Ja, för det här är ju en sån fråga just när det kommer till att harmonisera, och som vi hör här, ni får fundera kring det, men det finns ju faktiskt skäl till varför många av våra kunder och andra bankers kunder väljer en kapitalförsäkring, kanske för barnsparande, för det finns den juridiska dimensionen som passar livet. Ibland är ISK bäst och ibland är kapitalförsäkringen bäst. Förutom den frågan, tror du att det är enkelt, för det här är ju inte budgetpåverkande, att kanske förbättra villkoren för investeringssparkonto så till den milda grad att man kanske kan delta i nyintroduktionen? Nu är det ganska iskallt på börsen med Alan Kostial på Nasdaq, så att vi har tillförsikt för 2023. Att man kan vara med i nyintroduktionen, alltså börsintroduktionen, IPOs, alldeles oavsett om det är nya aktier eller gamla aktier eller en mix av det här. Hur svårt är det att ändra villkoren i ISK till det bättre för alla där ute om det inte är budgetpåverkande?
Det här som du tar upp nu, det är något som en del pekar på skulle vara bra för Sverige att genomföra. Man hävdar ju att det skulle stärka innovationsklimatet till exempel i Sverige, eller underlätta framväxten av nya jobb och så. Och det är en sak som vi får kolla på helt enkelt, ifall det finns utrymme för den typen av förbättringar. Inget klart besked för det idag. Så får man givetvis också då fundera på vad investeringssparkontot ska vara. Ska det vara den här trygga förutsägbara produkten för hushåll, eller ska det vara ett mer då kanske också ett kompletterande verktyg för ja, stort risktagande, innovationsinvesteringar och så vidare. Så att, det är en legitim fråga att ställa, och inte minst mot bakgrund av att många hävdar att det skulle ha en positiv effekt, men jag har inte landat i någon bedömning där.
Nej, för där har vi ju investeraravdraget sedan en tid tillbaka. Det går inte heller att vittna någon form av tumme upp eller tumme ner, att så här, det är en fråga som jag tycker ska vara rolig att bita tag i, eller vi får se.
När det kommer till innovationsförutsättningar, innovationsklimatet, så generellt så är det, och där är ju givetvis de finansiella systemen mycket viktiga, där är ju Sverige också bra, vi sticker ut på ett positivt sätt i många aspekter kring det. Det är klart att det är väldigt viktigt, inte minst vill jag säga, om vi ska klara miljömålen, om vi ska minska utsläppen, så klart viktigt att väldigt mycket av det som är gröna investeringar, innovativa investeringar, att de kan fortsätta att finansiera sig även i ett sämre ekonomiskt läge, och det förutsätter ju en mycket god grundfunktion i sådana fall i de finansiella systemen, och även där är ju då det här med finansiell stabilitet viktigt, för att om man inte har finansiell stabilitet och det blir stor oro, ja, då är ju risk att den här typen av mer nyskapande investeringar får stå tillbaka först. Det kan ju finnas en sån risk, och därför är det viktigt att ha den här stabiliteten.
Det här är en otroligt intressant fråga, och det tycker jag inte minst Johanna, just när det kommer till hållbarhet som kommer få orkanstyrka i seglen, inte minst med energiomställningen som vi nu ser globalt att vi måste gå mot. Och det har vi vetat tidigare, men det måste gå snabbare. Vad kan du och ni göra för att stärka innovationsklimatet i Sverige?
Det är ju många saker för att börja där. Det handlar ju om utbildningssystem och skattesystem och många saker. Men om jag ska ta lite inom det som är mitt närmaste område i alla fall, så kan man ju dels konstatera att vi har ju en del extra system, om vi kallar det så, kring möjlighet att få via Riksgälden så att säga, som där man kan ju få, det är väldigt stora investeringar vi pratar om i sådana fall, där det finns system så att säga för att främja detta med kreditgarantier. Men när det kommer till det mindre och det som är nytt och så är det ändå min grundövertygelse att ett välfungerande finansiellt system som man känner kan fungera, kan hantera nedgångar, det är ju väldigt viktigt om man vill ge sig in på det som är lite mer osäkert, där det finns lite större risk, där man testar nya saker. Och att slå vakt om den stabiliteten, motståndskraften, effektiviteten i finansiella systemet, så att man känner att man, eller så att man vet att man kan finansiera även under perioder utav lite tuffare förutsättningar, finansiera nya idéer, det är väldigt, väldigt viktigt. Politiken kan med regleringar göra en hel del, internationella överenskommelser viktigt, skattesystem viktigt, men det är också viktigt att ha de här finansieringskanalerna för gröna innovationer.
Du har ju många strängar på din lyra. Jag vet inte om det är så att du tycker om att multitaska, men utöver finansmarknad så ansvarar du ju även för spelfrågor och fastighetsfrågor. Vilka är de mest brännande frågorna inom de här områdena?
Den som har sett mig försöka bära en kopp kaffe och gå samtidigt kanske inte skulle utnämna mig till årets multitasker. Så då. Men det stämmer ju att jag har många ansvarsområden i politiken. Bland annat detta då med det som heter Fortifikationsverket, som ju bygger åt lokaler som används i försvarssynpunkt. Där görs ju mycket nu i Sverige, kan vi lämna det vid det. Sen handlar det om Statens fastighetsverk. Det handlar ju både om att vi ska ha fungerande lokaler för en del av statens behov och en del andra behov. Det handlar också om att värna ett stort kulturminne som var i Sverige. Jag kommer från Kalmar, Kalmar slott till exempel. Jag bor i Solna, Hagaparken. Vi har många sådana miljöer, så det ingår ju också. Spelmarknaden är ett annat område som jag har. Det har rätt stora likheter med övriga stora ansvarsområdet finansmarknader, på så sätt att det kan användas för brottslingar, penningtvätt, matchfixning och annat som ju först kan låta som att man fuskar med fotboll, men som i närmare blick kan ju visa sig att organiserad brottslighet utövar extrema påfrestningar eller påtryckningar mot enskilda idrottsutövare, eller för den delen enskilda idrottsutövare försöker själva berika sig på illegitima sätt och därmed lura människor på sitt nöje helt enkelt med att spela. Där det också finns stora nedsidor för människor med beroende och så. Mm. Så att det är en fråga som i sig själv förtjänar mycket uppmärksamhet.
Sista frågan som jag tycker ändå är väldigt relevant när du sitter hos oss i studion här och pratar sparande. Hur sparar du själv?
Den stora fördelen med att ställa den frågan är att den är 100% kontrollerbar, eftersom det måste man redovisa som minister. Ja, jag sparar, det liknar indexfonder helt enkelt, i Sverige och internationellt, två olika.
Ja, men indexfonder, det gillar vi i den här podden. Men bara av ren nyfikenhet, att du inte investerar i aktier, är det för att du känner att du har inte tiden eller så för att göra det, utan fonder funkar ju minst lika bra, om inte bättre i många fall, och det håller jag med om. Eller är det för att du anser att det är lite knepigt att som minister äga enskilda bolag?
Jag har samma sparande nu som jag hade innan, så att det har inte ändrats.
Underbart. Det här var ju ett riktigt matigt avsnitt, Johanna.
Ja.
Får vi veta, eller har fått veta vad som finns på din radar. Tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare kring finansmarknadsministerns brännande frågor.
Vi hörs inte minst om 4 år.
Ja, det gör vi.
Tack så mycket.
Stort tack.
Och tack för att du lyssnade på det här.